Hej på er! Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på podden Stenrik som handlar om allt som rör framgångsrikt lantbruksföretagande. I avsnitten får ni ta del av intressanta diskussioner med lantbruksföretagare och sakkunniga inom lantbruksbranschen. Idag har jag med mig lantbruksföretagare Karl Åberg. Välkommen med i podden, Karl.
Tack ska du ha.
Kan du börja med att berätta lite vem du är? Varifrån är du och det här? No,
namnet sa du redan, det är Karl Åberg. Jag kallas för Kalle. Eftersom finskspråkiga har svårt med det här med Karl. Därför har jag blivit rätt Kalle.
Jo, kille,
min mor är finskspråkig så det, jag har varit ända sedan spädbarn Kalle.
Okej.
Okay. Och det där, jag är jordbrukare och det där bär den titeln med stolthet.
Jo, kille.
Också arkeolog, ja. Ja, jag har gått skuffis.
Okej. Okay.
Årsmodell 1989.
Ja, precis. När det där, vad tänker du då jag säger det här tre orden lantbruk, lönsamhet och Finland?
Nå, jag har en sån uppfattning om det här. Alltså, vi har inte så dåliga förutsättningar som vi själva tror.
Ja, precis.
Vi har det där. Vi har faktiskt bra möjligheter att odla i synnerhet spannmål och gräs i synnerhet.
Mm.
Och det där, vi är lite så där, kanske inte utnyttjar alla möjligheter som vi har.
Precis.
Men här på kusttrakterna ända upp till Österbotten så har vi väldigt goda förhållanden att odla.
Ja.
Och odla lönsamt.
Ja, precis. Att det här vi har ett lite för högt mindervärdeskomplex kanske.
Så är det.
Ja, precis. Okej, vill du säga något mer om lönsamheten till exempel eller så, att vad tycker du? No, du sa ju lite förstås att det där vi kanske är bättre än vi tror och det här är jag benägen att hålla med om något. Att det där, ja.
No, vi har ju för tillfället så har vi en sån här period på gång nu som vi har dålig lönsamhet. Men jag tror själv att det inte på något vis ihållande. Att vi kommer nog att se en renässans ännu inom jordbruket. Det är jag ganska säker på.
Ja, absolut. Det är ju en vara som behövs alltid och det här. Så. Men det går ju upp och ner förstås. Det är ju alltid så. Men efter, vad är det man brukar säga, efter regn kommer solsken. Så det här, vi ska gå över lite mer till att prata om dig och det här. Om du skulle vilja berätta hur du blev lantbruksföretaget och det här, hur har det här ditt lantbruksföretag utvecklats?
Nå, jag är på det viset en speciell lantbrukare att jag har inte haft någon hemgård när jag har börjat.
Just det.
Att jag började jobba som förvaltare på en kommungård i Kyrkslätt. År 1992 och jag jobbade där i två år som förvaltare och efter det så arrenderade jag den här gården.
Precis.
Ja, jag hade redan 93 hade jag redan lite egen åker i odling och
ja.
En annan arrendegård. Och så fortsatte jag arrendera och jag arrenderade upp mera och mera mark och år 96 sen så köpte jag en del av en större gård att jag köpte då nästan 70 hektar åker.
Precis, okej.
Okay. Och det här är alltså i Finland.
Jo.
96 var på det viset ett betydelsefullt år för då beslöt jag att också börja i Estland med att odla arrendejord.
Okej, okay, precis. Och det var 96 sa du?
Jo,
precis. Intressant. Så här bara, så här inte så länge efter att Estland blev självständigt på det viset inte.
Nej, jag hade ju jobbat tillfälligt i Estland ända sedan det blev självständigt att jag jobbade på ett sånt här biståndsprojekt.
Okej, precis. Som
finansierades av lantbruksministeriet och miljöministeriet som vi jobbade med olika projekt och ett stort projekt som jag var med ända från början till slut så var ett sånt här var vi lärde esterna att sprida ut svämgödsel på åkrarna.
Okej, precis.
Det är också ett höprojekt var vi liksom försökte lära ut att hur man odlar kvalitetshö.
Precis.
Och jag har ju den bakgrunden att att efter skuffis så det var nog 88 jag blev färdig från skuffis och efter det gick jag armén och efter det så har jag varit i USA i 2 år.
Okej,
precis. Jag har också tagit vissa kurser i University of Minnesota och en av de kurserna var sån här lantbruk i utvecklingsländer. Och det på grund av det som jag hamnat på ett sånt här utvecklingsprojekt i Estland.
Just det, okej. Okay. Ja, så jag var där och fick sin början då på före 96, ja, just det. Okej. Okay. Hur såg lantbruket i Estland ut på 96?
Nu var det ju ännu sån här de här gamla kolhåsarna hade ju bildats om till privata aktiebolag och de som var okay. Välskötta och hade bra ledning under sovjettiden på 80-talet så de fungerade ännu på 90-talet. Det var helt okej att inte de jobbade på egentligen som förut. Att det var klart att det var problem med det där finansiering och så var det mycket problem med det här avsättningen av grödor hela 90-talet egentligen. Och avsättningen okay, av precis. Produkter. Att det var många gårdar som fick sin mjölklikvid i ost och sånt där. Okay. Ja, jag var också med om det här år 99 så fanns det ingen marknad för spannmål.
Okej, okay, precis.
Ingen köpte spannmål, att det var ganska jämnt.
Okej, okay, precis. Ja. Så det var nog ett litet äventyr till lika.
Ja, det kan just man det. Säga.
Okej, hur mycket började du med att arrendera? Var det en gammal just kolhås då eller var det något annat jordbruk?
Nej, den här gården jag arrenderade så den var en privat gård som hade varit en stor gård då redan före sovjettiden, Estlands första självständighet.
Okej, precis.
Det var 360 hektar åker.
Okej, precis. Ja, så det var ganska stor.
Ja, vi var tre då, vi hade två kumpaner med mig då när vi arrenderade i början. Men de föll bort sen i efter år 99 när vi faktiskt hade så dålig ekonomi att det helt enkelt inte lönade sig så.
Precis.
Så sen köpte jag den här gården år 2000.
Okej, precis. Ja.
Och det gjorde jag ensam.
Ja, precis. Hur har det här åkerpriserna utvecklats till Estland från, vad ska vi säga, 95 till nu ungefär? Och vilken nivå ligger det på nu jämfört med Finland?
Det görs väldigt lite affärer för tillfället liksom på stora områden i Estland. Men de små gårdarna som har varit i salu, mindre områden ska vi säga under 20 hektar så. Åtminstone vad jag har följt med de begärda priserna så de är ungefär lika som i Finland. Att man begär 10 000 euro hektar.
Just det, okej. Okay. Ja. Mm, precis.
Och det där, då när jag började i Estland så då var åkern värd ungefär 400 mark per hektar.
Okej, okay, precis. Mm, mm. Jag har inte riktigt koll på de här finska markpriserna då, men om jämförelse ungefär vad var det här finska?
När jag köpte åkare år 96 i Finland så kostade den 16 000 mark per hektar.
Okej.
Okay. Knappt 3 000 euro per hektar.
Ja, precis. Ja, så det var en ganska stor skillnad nu faktiskt där. Ja.
Markpriser har ju också tredubblats i Finland på den här tiden.
Ja, precis. Så det här, ja, men intressant. Vad var de här största utmaningarna i Estland då du började på?
Nu var ju utmaningarna, nu var det ju det att man skulle liksom ha allt med sig. Man skulle ha reservdelar och enda som fanns att köpa var bränsle och gödsel.
Okej,
precis. Allt annat hämtade man från Finland liksom. Och får det en tjed på såmaskin på vår när man sådde så man fick inte nu där någonstans. Utan det var bara just det, att ringa omkring att det är någon kompis på väg från Finland. Eller?
Ja, precis.
Det var och det visar ganska det där. Det fanns nog reservdelar till de här ryska maskinerna och sådana med det där.
Ja, just det, okej.
Okay. Men reservdelar var nog kanske den största utmaningen. Och nu var det ju sen med det här, det där, nu var man ju lite så där försiktig hela tiden med de här stölderna och det här, men det måste jag säga att jag har inte haft några stora problem med stölder.
Okej. Okay.
Man kanske lite räddare än vad man skulle behöva vara.
Precis, ja. Ja, ja. Ja, ja, men absolut, he det där. Ja. Så hur har du utvecklat den här gården i Estland då? Om du tar oss från 96 till 2024.
No, ja, 96 då så faktiskt arrenderade jag ju den där hela gården. Det var 360 hektar åker. Och det där, av det så odlade jag bara cirka 200 hektar då första året.
Okej.
Okay. Och jag, egentligen så började jag redan 95 för jag sådde det där höstvete då, hösten 95.
Ja.
Men första odlingssäsongen var 96.
Just det, okej. Okay.
No sen började sen hela 90-talet då så länge vi arrenderade med de här två kumpanerna så sökte vi inte ens mera jord utan vi nöjde oss med den areal vi hade.
Precis.
Och sen år 2000 när jag sen ensam köpte den här gården så sen började jag köpa upp andra jordområden också där runt omkring.
Okej.
Okay. Att jag har egen mark har jag 600 hektar där på en några kilometers radie.
Ja, och sen
planerar jag ännu över 400 hektar till att jag har totalarealen år 2023 var 1070 hektar. Och desto mer kan man säga egentligen om utvecklingen att jag har ökat på arealen och jag har höjt på skördarna. Jag har mer än fördubblat skördarna under den tiden jag har varit där.
Okej, okay, precis.
Mm. Och sen har jag sen det där har jag ju faktiskt ökat på arealen att år 2022 som var ett väldigt gott år för spannmål så sålde jag 7000 ton spannmål.
Okej, okay, just det. Ja, ordentligt mycket. Vad är det för grödor du har huvudfokus på?
Jag har nog nästan halva arealen med höstvete. Och sen odlar jag höstgrödor så att jag har bara en 25% vårsådda grödor.
Okej, okay, precis.
Raps. Höstraps och höstkorn och rågen. Råg har jag alltid en liten areal. Jag vet inte varför. Det är dåliga priser på. Och rågen i Estland oftast sämre än i Finland.
Okay.
Men det är nog det är lite sån här lättare jord där, morenaktig jord ställvis som rågen växer nog faktiskt bra.
Ja, precis.
De här nya sorterna, hybridsorterna, så de har nog varit faktiskt en framgång där i Estland.
Okej, okay, precis. Hur ser det här spannmålspriset ut om man jämför Finland och Estland? Är det ganska på liknande nivå eller vad är det som skiljer?
No, det är ju på det viset att när man spelar liksom med stora mängder spannmål så den där varje euro på det där tonpriset har en stor betydelse.
Jo.
Och det där i Finland så har vi ett sånt här system var vi har det här priset är mera så där det varierar inte så mycket.
Mm.
Och nu för tillfället så har vi betydligt högre priser på spannmål i Finland än vad vi har i Estland.
Precis, ja. Mm.
Och det där, till exempel för foderkornet så skiljer det nu med 50 euro per ton. Och det där, vi har ett foderkornspris i Estland för tillfället som är 169 euro per ton.
Mm.
Och det där, i Estland så fungerar det på det viset att de här uppköparna, det finns tre stora uppköpare i Estland. Två av dem är samma som vi har i Finland, de här danska firmorna och svenska. Vi har också Skandagra i Estland som ägs till hälften av Lantmännen.
Okay.
Och så har vi ett sånt här andelslag som heter Kevili. Och det där, alla de här stora uppköparna fungerar på det viset att de köper spannmål varje dag. Och de säkrar den här sina inköp på börsen också varje dag.
Ja.
Och det där, de köper de motsvarande mängd futurer på på Matif-börsen som de har köpt spannmål under dagen.
Ja, precis.
På det viset så har de alltid ett pris som är Matif-priset minus något. De har då en marginal. Och det har de, det skiljer lite mellan de här firmorna att varenda marginalen är, men det här är liksom principen i Estland för spannmålshandeln.
Okej, precis.
Att den är helt och hållet och baserar sig på börsen.
Ja, precis. Mm. Och sen så man är kanske mera efterfrågansstyrd också. Mm. Att
sen är det ju så att man strävar till att exportera all spannmål från Estland.
Okej, precis.
Och det Muuga är ju en väldigt bra exporthamn. Var man kan ta in då helt sån här panamaxare och lasta 60 000 ton per båt. Och det gör de här uppköparna tillsammans.
Okej, precis.
Att de samarbetar med att lasta de här båtarna. Att där kan vara liksom flera olika uppköpare och flera olika priser spannmål sen i den där båten.
Ja, precis.
Och det är en förmedlare för det mesta i Estland som förmedlar den här spannmålen ut på världen, det är Copenhagen Merchants. Och de sköter sen den där själva logistiken och försäljningen sen. Och det är ganska ofta så är det länder i Nordafrika som är uppköpare. Och det där, den här förmedlaren sen och säljer det till något pris och gör ofta också en vinst på det.
Ja, precis. Men precis.
Den här uppköpande sker faktiskt på det här viset, med börspriset.
Okej, precis. Intressant. Vad skulle du säga annars är så här största skillnaden mellan Estland och Finland lantbruksmässigt? Estland är ju lite längre söderut förstås. Kanske inte så mycket längre söderut än Kyrkslätt, men i alla fall.
Vi har ju 300 kilometer här mellan gårdarna.
Ja, precis.
Och den här min gård ligger då nära Tartu, som är inland. Okay. Och där är inlandsklimat. Och det är varmare somrar än vad vi har här på sydkusten i Finland. Men så är det också kallare vintrar.
Okej, precis.
Och det är, men det som skiljer, det är nog alltid liksom tidigare vårbruk och senare höstar nog i Tartu än vad det är här på sydkusten i Finland. Men jordarten är sen den där som gör den där stora skillnaden. Att där det är ganska mycket sån här fin mo och sån här lättare jordar.
Ja, just det.
Okay. Att lera känner de inte, estarna känner inte till lera överhuvudtaget. De vet inte ens vad det är.
Nej, just det. Okay.
Och det där, sen har de torv jordar ganska mycket. De har inte under sovjettiden så har inte odlats överhuvudtaget, utan de har varit i gräs.
Ja, just det. Okej. Okay. Precis. Ja, så det är ändå ganska stora skillnader både jordmässigt och det här. Om vi tänker inom de här ramarna så är det ändå en viss skillnad på klimatet och att det här.
Det är en liten skillnad nog.
Ja, precis. Vad skulle du säga så här kulturellt är skillnad mellan Estland och Finland? Om vi lägger en lite kontroversiell fråga, är det lättare att lyckas som lantbrukare i Estland än i Finland?
No, inte numera. Det var nog kanske då på 90-talet så var det nog lättare, för ingen förstod sig på det där att jorden kommer att ha ett värde i något skede. Eller det var väldigt få människor som förstod det. Att det var många som etablerade sig som lantbrukare i Estland, men de var ofta bara och köpte nya maskiner och arrenderade jord liksom. Ända långt in, ända till 2010 skulle jag säga att det skedde liksom en sån här väckning bland mästarna att det faktiskt skulle vara skäl att äga den här jorden själv.
Okej, precis.
Ja.
Okej, fortsätt bara.
Ja, sen det här. På det viset skiljer sig estniska mentaliteten också lite, att de är de är sådär hur är snabbtänkta och det där. Och till exempel om jag arrenderar en gård där, ska vi säga 20 hektar, och arrendekontraktet håller på att gå ut, så jag måste liksom nog hela tiden hålla kontakt med arrendegivaren och försäkra mig om att det där arrende fortsätter, om jag vill att det fortsätter. Eftersom hästarna är sådana att de är inte nödvändigtvis liksom och ens meddelar arrendatorn, utan de liksom begär offerter och så arrenderar de igen åt den högst bjudande.
Okej, okay, precis.
I Finland är det mer på det här viset att man är nog liksom, man är nog oftast sådär i första hand och får arrendera om man har gjort det tidigare.
Ja, precis. Att, lite mer den här personliga kontakten som spelar roll kanske här.
Ja.
Precis, ja. Ja. Just det. Nå, vem äger den här största delen av lantbruksmarken? Är det privat ägd? Jag tänker just i och med att från sovjettiden så var det kolhåser och så du sa jag blev till privata aktiebolag sen. Hur ägs den?
No, nu har det ju sett en sån utveckling här de senaste åren. Riktigt de här 2-3 senaste åren så har ju de här gamla kolhåserna som då blev privata aktiebolag. Så det finns ganska mycket av dem i Estland. Så de har de här gamla ägarna har blivit gamla.
Okej, precis.
Och det har skett en sån utveckling där ett sorts generationsskifte att de har börjat säljas ut de här stora gårdarna. Och där är många sådana här utländska helt sådana här miljardörer som äger liksom sådana här gårdar då. Och där är på det viset lätt att äga det, för där har oftast varit en bra ledning och ett fungerande system. Jag känner till exempel en österrikare som äger 17 000 hektar mark som har köpt upp flera olika sådana lantbruksföretag. Det har nog varit den här senaste utvecklingen, men sen är det nog mycket privat ägd mark i Estland, säkert över hälften. Men min bedömning är att det är ungefär 50-50 privatpersoner som äger eller sen aktiebolag som äger. Och staten äger ju också mark. Men den är oftast utarrenderad, men det är inte så mycket numera. Det är mest skog som staten äger.
Okej.
Inte så mycket åkermark. De har sålt ut det mesta.
Precis, ja. Okej. Men ändå, skulle du säga att det är en större del i Estland som är utländskt ägt av jordbruksmarken än vad är i Finland till exempel?
Nej, det är inte alls på det viset. De är nog helt i minoritet ännu, de här utländska ägarna. Privatpersoner som jag som odlar i Estland, så vi är ju väldigt få. Jag tror det är något tiotal eller något sånt.
Okej, precis.
Många har ju slutat. Det var ju finländare som började odla då till lika med mig i Estland, så jag känner till en som är, nej ursäkta, två som ännu håller på.
Okej, precis.
Ja.
Har du någon uppskattning hur många ni var där på mitten av 90-talet ungefär?
Man hörde ju hela tiden om nya och hörde hela tiden att jo, där är en finländare och odlar.
Okej, precis.
Säkert mellan 50 och 100 tillsammans.
Ja, precis. Ja. Ja. Det här, jag tänkte ändå kulturellt, mina uppfattning är att Estland är väldigt företagarvänligt och så har du, hur ser beskattningen till exempel ut jämfört med Estland och Finland, att hur är det, finns det skillnader där?
Där är nog en väldigt stor skillnad på det sättet att i Estland så beskattas ju inte resultatet.
Nej, att om precis.
Gör ett resultat med jordbruket så kan man köpa mark med det där resultatet. Och det är helt obeskattat. Eller man kan göra vilka som helst investeringar.
Ja, precis.
Och det beskattas inte det där resultatet. Men sen det är ju klart det att om man lyfter pengar åt sig själv liksom, privat, så då är man ju nog att beskattas. Och det beror på den, i vilket land man är liksom skatteskyldig som man betalar den skatten.
Ja, precis, precis.
Jag är skriven i Finland. Men jag har aldrig lyft några pengar. Ut ur mitt estniska företag, att jag har hela tiden under alla dessa år så har jag liksom bara investerat.
Precis, precis.
Och förbättra infrastrukturen och förbättra maskinerna. Att det där. Men den dagen som jag ska börja lyfta lön, så då skulle det nog vara klokare att bo i Estland förstås, för den där
precis.
Skatten är i Estland för privatpersoner, så det är en sån här flat rate som är 22%. Den steg i årsskiftet från 20% till 22%.
Just det, okej. Okay. Ja, precis. Ja, så de har nog ett ganska mycket enklare skattesystem. Och du bedriver jordbruket där som aktiebolag då?
Jo, det är enda. Det finns inte egentligen någon annan möjlighet än ett aktiebolag.
Ja, just det. Jo.
Antbruket aktiebolag i Estland.
Jo, precis. Jo, det är ju förstås att man har bort den här 20% platsskatten som vi har i Finland på, eller bolagsskatten, så det här ger ju ett ganska stort incitament att det här hålla pengarna i bolaget och växa på det viset. Så det är ju ett stort incitament att för tillväxt i företaget.
Ja, och sen är det ju det att jag är ju ändå och betalar lön åt 4 lokala personer där.
Precis.
Tillsammans ändå med alla sidokostnader med, så betalar jag lön ändå över 10 000 € i månaden. Att
jo,
på det nog bidrar till det där, till samhället där i Estland.
Absolut, så är det ju. Man har ju förstås större möjlighet att anställa fler om man betalar mindre skatt och bolagsskatt alltså. Så det här.
Så ja. Men det får jag ändå säga om den här beskattningen, att som privatperson, om du har en liten lön, så då är det den här 22% liksom platsskatten, så den är nog ganska hög.
Jo, absolut.
Om lönen ska vi säga där kring 2 000 € i månaden, så i Finland så är nog inte skatteprocenten så väldigt hög.
Nej, så är det ju. Jo. Så det är nog, jo, he ett enkelt system, men det kanske inte perfekt.
Men det har en liten, nu kommer jag ihåg den där summan man får förtjäna skattefritt, men det är en liten del av lönen som kommer skattefritt.
Ja, just det, okej. Okay. Jo, så den blir ju större då också. Ja. Den delen av lönen blir ju större om man har mindre lön förstås. Så på det viset är det lite progressiv.
Ja.
Precis. Nu måste jag ha nyfikenhet fråga hur du fördelar en arbetsdag eller ett arbetsår, kanske vi ska säga mer, mellan Finland och Estland. Vi har inte sagt hur mycket du odlar i Finland, men det är väl en del det också.
No jo, jag odlar ju, jag har ju nog ett relativt stort jordbruk här i Finland också. Jag har köpt upp mark här under årens lopp i Ingo kommun, var jag också bor. Så jag har 157 hektar har jag egen åker här.
Jo.
Och 389 hektar var det sist på. I den här vipun när jag fyllde
de
där blanketterna. Men i verkligheten så har jag nog kanske 100 hektar av det som jag har helt som sån här icke-produktiv areal som inte lönar sig att börja odla heller.
Jo, precis.
Det är så här, det jag har med ägarstrukturen och liksom kyrklet kommuns det där markplanering att göra att det helt enkelt inte lönar sig att hålla i skick vissa områden.
Okej, precis.
Och sen har jag en liten jordgubbsodling också. Jag har haft ganska mycket jordgubbar då när jag var yngre. Så tyckte jag om att hålla på med den här färskhandeln och odla jordgubbar och sälja. Och jag har en sån här försäljningsplats utanför en market. Nu ännu nästa sommar som jag håller på med. Och jag har haft 12 sån här marketförsäljningar som mest. Men jag har minskat så mycket av det där.
Just det.
Och jordgubbar har jag nu haft som en sån här, som man nu kallar i USA för cash crop. Att det liksom, det hämtar ett kassaflöde på sommaren också.
Ja, precis.
Och det där. det var i ett skede, det är inte numera, men i ett skede så var det en ganska betydande del av den här mitt finska företag som var den här jordgubbsodlingen.
Okej, precis. Ja, hur mycket hektar hade du ungefär som mest och vad omsatte?
28 hektar hade jag som mest.
Just det, okej. Det är ganska mycket jordgubbar nu.
Ja, ja det. Men nu har jag, nu nästa sommar så har jag 5,5 hektar.
Ja, ja, precis. Mm, ja. Mm, mm. Men det räcker till en försäljningspunkt ungefär.
Ja, nu köper jag sen ännu tillbär.
Okej, precis.
Att den säljer ganska bra den där platsen så jag har, så jag köper nog på partitorget och sen köper jag av andra odlare till.
Ja, ja, precis, precis. Okej. Intressant. Vad omsätter ungefär det här 5,5 hektar eller det här ett försäljningsställe?
No, det är där 100,000 ungefär.
Ja, precis. Okej. Okay. Mm, mm, mm. Kulle. Det där, ja, no, men tillbaka, hur delar du upp den här tiden mellan Finland och Estland? Du sa att vår brukar börja tidigare i Estland, men om du tar oss igenom ett år och säger hur det går till ungefär.
Ja, no, under de här 25 åren så har jag faktiskt sått två gånger i Finland för det jag har sått i Estland.
Okej, precis.
Att det är inte alltid tidigare.
Nej, nej.
Men, det där, men nu är jag ju i den situationen att jag är inte själv och gör så mycket fysiskt jobb mera i Estland. Att jag har anställda och gör det, men jag är ju där nog varannan vecka.
Precis, okej. Okay.
Jag har varannan vecka så sköter jag Estland och varannan vecka sköter jag Finland.
Ja, ja, precis.
Mm. Och sen är jag fysiskt på plats också i Estland varannan vecka, några dagar. Någon gång till och med bara en dag att jag far dit på morgonen och kommer hem på kvällen.
Okej.
Okay. Mm. Men tre dagar varannan vecka där är nog ett sånt medeltal kan man säga.
Ja, ja, precis.
Det beror på vad det är på gång.
Ja.
Det är ju många saker som måste skötas förutom det där att köra traktor.
Ja, ja, precis. Ja, 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 förstås. Ja, ja. Mm. Så det här, men i vår bruk, kör du traktor både i Finland och Estland? Nej. Eller?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, precis.
Nu är jag dessutom i den situationen här hemma i Finland att vi håller på att göra en generationsväxling med min son.
Precis, okej. Okay.
Som är 25 år och han ska överta det här jordbruket här i Finland.
Ja, precis.
Och vi har varit i den här processen redan en tid att vi väntar på beskattarens det här förhandsbeslutet.
Okej. Okay. Mm.
Jag frågar tilläggsfrågor här flera gånger, men det där. Men månne inte vi är under våren. Jag tror att det blir klart under våren.
Jo, jo. Precis. Nej, men det låter ju bra. Du ska önska honom all lycka.
Jo, jag är själv bara 56 år gammal. Jag fyller 57 år. Men det där sonen är i den åldern att det är dags att börja med något. Och det är lika bra. Det är nog den här efterträdarens ålder som, och det där sinnesstämning som bestämmer när man ska göra det där generationsväxlingen, att det där, att jag kan nog fast göra något helt annat här än nu i 10 år att jag behöver, och dessutom så har jag ju mitt estniska företag som jag driver.
Jo, precis, jo. Jo, jo. Men så är snitt 3 dagar varannan vecka i Estland och det där. Du sa att du har 4 anställda som sköter det här dagliga driften där då egentligen. Mm, mm.
Och nu för tillfället så om du liksom en sån här vanlig arbetsdag så jag håller på att gräva ett utfall här. Ingo som det där. Att det har jag jobbat med här nu i några dagar att det där, från morgon till kväll.
Jo, jo, precis.
Ett sånt stort utfall, ett sånt där bolagsdike som jag håller på att rensa.
Ja, ja, precis. Okej.
Okay. Mm. Med det där, med hörlurarna på huvudet, jag kan prata i telefon fast i Estland samtidigt.
Jo, jo, no, men det låter ju bra. Jo. Går, det är bra med peltor att man får, eller med det här hörlurarna att man får det här. Man kan uträtta flera saker på samma gång.
Ja, så är det.
Kulle, jo. Okej. Okay. No, hur ser det ut lönsamhetsmässigt i jämförelse mellan Estland och Finland?
No, jag har ju haft de här gårdarna nu i så många år att att den här utvecklingen har liksom vänt här under de senaste åren. Att det skedde här för ungefär 4 år sedan så vände det så att den här min estniska gård är betydligt lönsammare än min finska.
Okej, okay, precis.
Så,
Just det. Okej, men ändå till här egentligen så har den här finska varit lönsammare.
Så är det. Ja, det är beror kanske mest på de här jordgubbarna och andra specialgrödor jag höll på med, men det där.
Precis.
Men det där, ja. 2022 var faktiskt helt ett rekordår för mig att det där, i Estland.
Just det, okej. Okay. Men det låter ju bra.
Ja.
Vad det här, har det funnits så det speciellt tuffa år och vad har orsakerna varit i det här?
No, som jag nämnde tidigare så det här 1999 var ett verkligt tufft år för då jag ville köpa spannmål och fick man det sålt så var det nog svårt att få pengar också. Att det var nog några svin där sålde och blev utan pengar.
Just det, ja.
Och det berodde på att det var ju kris i Ryssland då och estniska ekonomin var ganska långt beroende av den ryska då ännu på den tiden.
Precis.
Det kom ja. Bistånd då också till Estland som förstörde många saker för oss. Att det var USA till exempel skickade en hel båtlast med majs till Estland.
Okay.
Och det var ju det där. För vår foderspannmål så var det inte så bra då när foderfabrikerna fick majs gratis.
Ja, precis. Ja. Kan man se det här fenomenet i utvecklingsländer idag också att det här att det kommer?
Jag är inte någon expert inom det här.
Nej, precis.
Utvecklingsländer är numera att det är liksom gångna tider för mig, men jag kan föreställa mig att det är just på det här viset.
Ja, att det här är billig subventionerad spannmål som kommer in från rika länder och det här kanske hindrar den här utvecklingen på det här.
Ja, det är just så.
Ja. Nu har jag lite spekulationer emellan, men, ja. Men det där. Hur följer du, det är ju en ekonomipodd framför allt det här. Hur följer du med lönsamheten på de här olika bolagen? Har du någon nyckeltal till exempel eller någonting som?
No, jag har ju båda lantbrukarna är ju aktiebolag, både i Finland och i Estland. Och jag har ju, det är ju en bokföring som var jag ser det där resultatet årligen.
Att,
det är lite annorlunda än lantbruksbokföring, men det där, jag har nog det där på det viset ganska bra. I Estland i synnerhet så har jag en bra bokförare som räknar ut mitt egna pris hela tiden liksom på spannmål.
Precis, okej.
Okay. Jag vet precis vad det har kostat för mig att producera den där.
Ja.
Det tycker jag att det som spannmålsodlare så det är ett av de viktigaste sakerna som man måste veta. Att,
ja.
Att vad det har kostat per kilo.
Ja, absolut.
Då när man ska sälja så det är mycket lättare att sälja.
Ja, man vet vad man har sitt break-even på det
viset. Precis.
Ja. Hur det här, och förstås som du sa att ett aktiebolag så är det lätt att följa med det här siffrorna och är mer tydligt på ett annat sätt än om man har den här, om man ser på konto på blankett 2 så det här, så kanske man inte har en så bra grepp om ekonomin.
Jo, och inte ekonomin heller något, ska vi säga att det där, många andra aktiebolag är nog mycket lönsammare än det där, något lantbruksaktiebolag, men den fördelen har vi ju inom lantbruket att vi bygger upp ett kapital hela tiden.
Ja.
Och förhoppningsvis, när man jobbar hela tiden så, om man jobbar med den där själva växtodlingen så förbättrar man infram på något sätt och förkovrar det där lantbruket liksom.
Kapitalet man har bundit i åker. Och är nästan att se lite som ett fastighetsbolag. Att
det här gamla ordspråket som är att det där är jordbrukare. Lever fattig men dör rik så det ligger faktiskt något i det.
Ja, precis. Ja, stämmer ganska bra. Man har ett stort kapital men som inte man lyfter förrän man antingen generationsväxlar och det här eller dör.
Ja, men så är det.
Ja, precis. Precis. Ja, men intressant. Det här, vad är du... Om du tar Estland och Finland och så här, att vad är det du är extra stolt över som du har åstadkommit i det här företagen?
No, i det här mitt estniska företag så måste jag nog säga att det här 2022 så lyckades jag så väldigt bra med den här spannmålsförsäljningen som jag var i. Jag sålde nämligen all spannmål då våren 2022. Liksom hela. När kriget bröt ut i februari så det där, så började spannmålspriset stiga och det nådde sin peak liksom där i, det var 19 maj 2022. Och det där, jag hade sålt ganska mycket redan då, men sen när det började, det var en fredag det där 19 maj och sen följande vecka började priset falla. Och jag förstod till och med att sälja allt då ännu liksom i en fallande kurs, vilket jag är stolt över, för det där, det är psykiskt väldigt tungt att sälja då när liksom om priset varit högre dagen förr.
Jo, så är det ju alltid, ja.
Och det där, det är nog kanske det är nog min sån där höjdare.
Ja, precis. No, men det låter bra. Så det här lärdomar av här kanske att följa med börsen eller med spannmålspriserna att faktiskt man kan göra lite med att försöka kanske, ja. Just som du sa, sälja på rätt tidpunkt eller göra avtal eller ja. Att lite prissäkra sig. Ja. Mm.
Så är det.
Precis.
Ja, det skulle jag nog säga om det här spannmålspriset fördubbades ju i och med det här kriget under våren 22. Och då var ju också gödseltillverkarna att passa på att fördubbla sina priser. Det är ju helt naturligt, det är ju så som den här världen fungerar. Men nu är vi i den situationen att spannmålspriset har kommit tillbaka till samma nivå som det var före kriget. Och till och med lägre. Och gödselpriserna har hållits på samma nivå. Att nu har vi en helt annan situation än år 22.
Nu är det någonting, det kanske är en lite konstig fråga, men är det någonting du ska ha gjort annorlunda om du ska få börja om från början?
Det är många saker som jag ska ha gjort annorlunda. Det är inte alls frågan om det, men det där. Men jag brukar inte fundera på det överhuvudtaget.
Nej, precis. Ja, nej, det är kanske en bra plan att inte fundera på. Man måste ha större vindruta än backspegel.
Ja, nu är det kanske de här maskininvesteringarna man har gjort under åren. Så de är nog kanske, det är många som man skulle kunna göra bättre nog. Att det är nog de som man kanske har förlorat mest på.
Mm, precis. Jo.
Men det är, många.
Ja, absolut, ja. Jo. No, hur ser det här företagen ut om 10 år eller i framtiden? Du sa att ni har generationsväxling på gång och så vidare. Men vad har du för visioner?
No, det är min son Kenneth nog som får ta vid med de här visionerna här i Finland. Men i Estland har jag nog den visionen att jag fortsätter och jobba där som förut i 10 år till.
Precis.
Och det där. Det kan hända att jag till och med flyttar dit och bo här i något skede.
Ja, okej. Precis. Det låter som en bra plan.
Ja.
Har du ytterligare förstoringsplaner eller hur ser det ut?
Nej, jag har inte, för jag tycker att, eller det är nog min åsikt, men det kan vara att jag också har blivit gammal och gaggig redan med det där. Men jag tycker att 1000 hektar är en sån där lämplig areal för ett gäng.
Liksom. Ja, precis.
En maskinkedja. Att vi klarar den här talen med en tröska och en såmaskin.
Ja.
Jag har nog en reservtröska i Estland, en sån där 20 år gammal. Men det där, i princip så går det med en tröska.
Okej.
Okay. Vi håller på i 2 månader. Vi kör där i 2 månader.
Okej. Det är ganska lång kördetid faktiskt.
Ja. No, det är nog det, ja.
Ja, precis. Men vädret är ganska stabilt i september eller augusti-september.
Nej, inte kan man säga att det är nu torkar vi ju all spannmål. Nu kämpar vi på med körden där precis som i Finland, att inte det. Och det var ju här år, vänta nu, vilket år var det som det var? Var det 2008 som som det höll på att regna bort hela körden, så då lyckades jag att hyra en dröska till att köra. Då fick jag en kompis från Finland, från Borgo, som kom och körde den andra dröskan. Vi fick det kördat sen. Men det var nog faktiskt ett kämpigt år. Ja, jag sa fel här, fel årtal. Det var år 2017 som var det här besvärliga året då, när vi inte fick tröskat en del av bondbönan, utan vi tröskade den på våren 2018. Det var så att det där, att jag lämnade en del av bondbönorna otröskade, eller inte, det var en stor areal, det var 70 hektar. Så bondbönor som jag lämnade otröskat då. Och det där, jag lyckades tröska det sen på våren.
Ja, ja, precis.
Det var att gå.
Ja, okej. Imponerande. Ja, ja, precis. Jag tänkte ju fråga dig att hur ser det ut till exempel med att hyra in tjänster och maskinringar och sånt i Estland? Finns det möjlighet till sånt, maskinentreprenörer? Och...
Ja, det finns nog, men det där, de här maskinentreprenörerna är nog... De har nog så det där liksom, de har så stora jobb som de tar åt sig att det där finns nog en stor chans att om man förlitar sig på till exempel på en tröskentreprenör, så kan det nog bli otröskat.
Ja, precis. Okej. Okay. Jo. Ja. Ja, att det finns risk att inte hinna med.
Ja.
Jo, precis. Okej. Okay. Ja, jag tänkte ännu fråga här tidigare, men vi talar om det här, du har en bra bokförare i Estland som vet precis vad det kostar per kilo spannmål och så vidare. Vad är det här produktionskostnaden om du jämför Finland och Estland?
No, vi har ju nog en mycket högre produktionskostnad i Finland.
Ja.
Och det kan man inte peka ut någon faktor som direkt liksom är orsaken, utan det är nog det som där, som man säger, att många bäckar små blir en stor å.
Precis.
Och det är det som det är frågan om i Finland, att alla inköps liksom medel, så alltid lite dyrare alltid i Finland.
Okej, okay, precis.
För att tala om lönerna är ju sen, fast de här liksom nettolönerna börjar ju vara ganska lika i både Estland och Finland, men sen bruttokostar det nog mycket mer i Finland.
Jo,
och i stället de här arbetsgivaravgifterna.
Jo.
Att det som tar koll på oss ganska mycket i Finland. Bränslepriset är ju sen, vi köper brännolja i Estland för 80 cent liter för tillfället, och vad kostar den här? Bekämpningsmedlen har nog varit alltid billigare i Estland. Skillnaden har minskat hela tiden.
Okej.
Okay. Det där. Ja, och sen, nu det börjar nog vara mer eller mindre på samma nivå, men som sagt, det är många faktorer liksom på den här utgiftssidan som inverkar på det där.
Okej, okay, precis.
Sen har vi ju lite högre körnar i Estland.
Jo. Med samma insatser på heavy. Ja. Kyllä, jo, det är intressant. Vad ska vi säga, tänkte jag fråga nu, vad är största skillnaden mellan i stödpolitiken? Båda hör ju till EU förstås, men att vad är det här största skillnaden?
Estland har nog i princip en ganska liknande stödpolitik som Finland. Att där finns tre olika sorters stöd som vi ansöker om alla år, och det är ju det här gårdstödet, och så finns det ett nationellt stöd, och så finns det ett miljöstöd.
Precis.
Och de har minskat nu med 20%. Alltså 23 var 20% mindre stöd än 2022.
Okej, precis.
Att jag ser bara på totalsumma. Jag är inte så insatt i stödsystemet att jag skulle veta exakt vilket stöd det är, hur mycket. Men det rör sig om en 200 euro per hektar.
Ja, precis.
Stöd i Estland.
Okay.
Att det varierar lite hit och dit. Och det där. Och så är det nog. Den ena. Saken. Och den är liksom. Det är sån här. olika, ska vi säga, sådana förutsättningar för att få det där stödet.
Precis.
Att i Finland ska man lämna skyddsremsa mot diken och i Estland ska man lämna det mot vägar.
Ja, just det.
Det är nog att vem som har lobbat fram de här olika kraven. Att där det, i Estland så finns det inga gröna till exempel. Där finns ju inget grönt parti.
Nej, precis. Ja.
Men där är mycket starka intressen på det här vägunderhållet. Mm. Och där, nu blir vi på det viset att man har liksom en skyddsremsa mot vägen.
Okej, okay. Ja, precis. Ja. Ja. Så, ja, precis.
Det är sån här, som man säger på engelska, different loopholes.
Ja, precis.
Att olika hål som man ska hoppa igenom för att få det där stödet. Och det som skiljer är nog i Estland, men det är ju bara man känner till det, så nu är det ju.
Absolut, ja. Ja. Precis, intressant. Om du får ge ett råd till de som hör på den här podcasten, lantbruksföretagare. Kanske om vi tänker speciellt unga lantbruksföretagare. Vad skulle det här rådet vara?
Mitt råd är nog det att man ska inte fundera så mycket på vad andra håller på med.
Nej, precis.
Det viktigaste är nog att man jobbar bara med sin egen sak och fokuserar på det vad man själv håller på med.
Jo.
Och sen ska man kanske lite hålla sig borta från de här producentorganisationens möten, eller åtminstone om man går på den så där är ganska mycket sådana negativa saker hela tiden och lyfts upp. Och de ska man, jag skulle säga att man ska inte så mycket fundera på det överhuvudtaget.
Nej.
Och sen är det som är viktigt som lantbruksföretagare och i synnerhet som spannmålsodlare, att man ska stiga upp alla där och börja jobba.
Jo.
Att om man börjar, det är många saker inom det här spannmålsodlingen som man kan köta på det viset att man det där jobbar bara då när det är något på gång, något sker på gång.
Jo.
Men det där, men man, om man hela tiden jobbar och förbättrar infran och reparerar maskiner och jobbar på alla där, så då får man man får liksom en sån där mer positiv inställning. Och ska man köta något jobb på datorn, så är det bättre att göra det på eftermiddag. För blir man sitta i datorn på morgon, så då är den dagen förstörd.
Ja, precis. Det är nog riktigt sant. Skiljer från person till person förstås. Men jag håller nog med dig att det är bra att komma upp och ut från morgon. Så det här är man på gång.
Ja,
precis. Och överlag det här att hålla en optimistisk grundinställning är nog bra, att man ser just det här möjligheterna i sin verksamhet istället för att börja se att allting kommer närmare på det här hoten. Att det här är nog väldigt viktigt att man ser de här möjligheterna. Det är nog ett bra råd faktiskt, tycker jag. Ja. Hördu, Kalle, tusen tack för att du ville vara med i podden. Det var fina råd och det här. Det var roligt att få prata med dig och väldigt intressant.
Ja, det var roligt. Ja. Tack ska du ha.